little boxy hand. Lena's bustling hand. Your son put it in back again. Lena's bustling hand.
Det här avsnittet sponsras av House of Bontin, destinationen för smarta tennis- och paddelträningsverktyg. Och den här veckan så vill jag prata om Slingerbag, din perfekta tennispartner. Slingerbag bollmaskin är det ultimata tennisverktyget för alla tennisspelare då den kombinerar din tennisväska med en bollmaskin. Hela idén är att den ska vara lätt att hantera och att du får med dig allt i ett. Slingerbag är mångsidig och kan placeras var som helst på banan för att öva och träna alla dina slag, grundslag, volley, attackslag, smash med mera, med olika hastigheter, frekvenser och höjdnivå. Korta avstånd är inga problem. Du kan till och med öva hemma på tomten och den passar alla tennisspelare oavsett nivåer. Slingerbag är, får man säga, prisvärd. De flesta bollmaskiner på marknaden är betydligt dyrare. Dessutom så har Slingerbag unika egenskaper som du inte kan få med andra bollmaskiner. Gå in på houseofbontin.se och läs mer om bland annat Slingerbag. Tack så mycket, House of Bontin. Det är alldeles korrekt. Du har slagit på ett helt nytt fräscht avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Och det är det tredje i ordningen i den här superintressanta serien Svensk tennis mot Grand Slam. Där vi undersöker vad vi verkligen behöver göra inom svensk tennis för att få fram fler Grand Slam-spelare. I det här avsnittet, det tredje i ordningen, så samtalar jag med ingen mindre än Åsa Svensson, för detta 28 i världen som spelare, idag tv-kommentator, regionchef i SVTF Mitt, med mera, samt med Johan Porsborn, klubbchef på Salk. Som vanligt så kretsar samtalet kring frågeställningarna: kan vem som helst nå världstoppen i tennis? Få svenska spelare når Grand Slam? Varför? Och idag så kommer vi in på bitar som hur viktiga de ekonomiska förutsättningarna är. Vilken roll närheten och miljön spelar i en spelares möjlighet till en positiv introduktion till tennisen. Vi pratar om talangidentifikation, nationella och regionala center. Samt hur viktigt det är att tennisförbundet jobbar på att skapa ekonomisk stöttning för de elitsatsande spelarna. Yes! Vi kör igång. Johan Porsborn och Åsa Svensson. Då så sitter jag här med ett nytt avsnitt i den här serien som jag kallar Svensk tennis mot Grand Slam. Och jag får hälsa Johan Porsborn, klubbchef i Salk, välkommen.
Tack så mycket.
Och Åsa Svensson, för detta tennisproffs, nu kommentator och regionchef i Region Mitt, plus mycket mer. Välkommen.
Tack snälla.
Första frågan som jag liksom börjar de här avsnitten i den här serien med är: kan vem som helst nå världstoppen i tennis? Och jag slänger ut den frågan. Kan vem som helst nå världstoppen i tennis? Någon av er?
Alltså, det är ju en jättesvår, det är en så stor fråga. Ja, Johan, vad säger du?
Alltså, frågans natur är ju att det ska bli ett ja som svar. Alla kan rent sannolikhetsmässigt nå världstoppen i tennis. Allt som är tänkbart är också möjligt, sa Ludwig Wittgenstein en gång i tiden, den stora filosofen. På det sättet är det så. Sen har alla olika förutsättningar. Jag har ytterst svårt att se någon som är isolerad, inte har så många att träna med, inte har de grundläggande förutsättningar. Där är det ytterst svårt att nå världstoppen i tennis. Är det omöjligt? Nej, det är inte omöjligt. Men det är helt klart olika förutsättningar beroende på bakgrund, vad man har för förutsättningar, fysiska förutsättningar, socioekonomiska förutsättningar, hur det ser ut i sin klubb, närmiljö och så vidare och så vidare.
Okej, så i grund och botten kan inte vem som helst nå världstoppen då?
Alla kan göra det, men man har olika lätt eller svårt för att nå världstoppen. Vi pratade lite grann surligt igen innan här, Åsa. Du hade ju ett väldigt bra upplägg till exempel från förbundet när du reste runt och så vidare. Det underlättade ju i alla fall för dig att nå världstoppen.
Ja, men någonstans måste man ju ha, som du säger, vissa kvaliteter för att och vissa egenskaper för att klara av hela den resan, vad den innebär. Jag brukar säga ibland att alla kan inte bli läkare. Jag vill bli läkare, men alla kanske inte kan bli det, för man har inte de förutsättningarna eller de kunskap. Jag vill bli tennisproffs, jag vill bli topp 100 i världen.
Mm.
Men det är en jättelång resa med många delar som du måste kunna hantera.
Just det. Kan man bryta ner det i liksom en del i vad som behöver finnas i miljön och en del vad som behöver finnas genetiskt då, eller?
Absolut, det tror jag. Och Åsa är inne på rätt spår, tror jag. Åsa, du nådde världstoppen. Mm. Proffs under väldigt många år. Stora framgångar i Grand Slam på WTA-touren. Jag ville också bli jättebra i tennis. Det är faktiskt så.
Även om det har vi pratat för lite om.
Ja, det har vi pratat alldeles för lite om. Även om jag hade haft perfekta förutsättningar, då hade inte jag nått dit. Så att det ligger ju någonting i den naturen att alla kan inte nå dit.
Men det är ganska osannolikt att jag då, en liten flicka från Surahammar, en liten ort utan en inomhushall, född 75, tennisen var intressant, det var ju både Villander och Edbergs storhetstid på den tiden. Spelar lite mot ett plank, en pappa som hobby spelar lite tennis, och det funkar. Nu är det väldigt länge sedan, men att komma från dem. Och jag tror att det var min personlighet i slutändan som gjorde knackiga förutsättningar. Men det var det här med att vilja, att stå ut, att driva sig själv som bakades in i hela den här resan. Mm. Som bara gjorde saker och ting lite bättre hela tiden, lite bättre. Jag hade aldrig ett mål att oj, jag ska bli bäst i världen. Jag älskade resan jag var inne på. Jag älskade att träna, jag älskade att utmana mig själv. Jag var disciplinerad, jag kunde hantera olika omständigheter. Jag accepterade att det inte funkade så bra ibland. Jag nötte på när jag var junior.
Just det.
Och sen ledde det ena till det andra, och i slutändan så kanske något fångade upp mig.
Ja, de här personliga liksom egenskaperna du pratar om här, föddes du med dem? Eller var det uppväxten och miljön som skapade dem, tror du? Eller som formade dem snarare?
Jag tror att man föds med vissa saker. Sen var jag i en bruksmiljö där det var liksom lite gnabb och sådär i att man ville sticka ut i familjen och det du slår inte mig, jag slår dig och du är inte bättre, jag ska visa dig att jag är bättre. Alltså den, men jag tror att jag faktiskt är i det här fallet född med vissa egenskaper att vara lite några egenskaper jag märkt jag kunde hantera bättre när jag kom längre än några av mina kompisar.
Okej.
Och det säger de också.
Mm.
Jag kunde hantera ensamheten när du är ute och reser. Jag kunde hantera omständigheter väldigt bra.
Mm.
Ja, var ska jag bo någonstans? Ja, du ska bo med den där tjejen i det där rummet på det där vandrarum. Okej, jag lägger mig där och sover. Vi har ju match imorgon. Kunde hantera maten, var inte bra. Banorna var dåliga. Mm. Sådana saker lärde jag mig att hantera bättre än mina kompisar.
För det måste vara jätteviktigt där, att det händer ju hela tiden saker som inte är enligt planen. Man måste vara anpassningsbar.
Där har du ordet. Det var lite det jag letade efter. Jag var extremt anpassningsbar till miljön jag hamnade i.
Ja, just det. Men inte det uppväxten som formar sånt då?
Ja, det är det säkert. Anpassningsbar, det är lite darwinism över hela faktiskt också. Det är ju naturligtvis en kombination. Alltså det är inte bara miljön eller arvet, utan det är sannolikt, skulle jag tro i alla fall, att det är en kombination. Men jag tänker på att du säger att jag kommer från Surahammar och så vidare. Men tittar vi på de flesta av de svenska tennisproffsen, så har de kommit från mindre orter. Det kan vara Tibro, Surahammar och Växjö och så vidare. Alltså inte kanske i första hand Stockholms innerstad.
Vad beror det på då?
Ja, har du någon tanke där också?
Jag tror att på den tiden då fanns det befintliga små ortstennisklubbar som satte igång. Nu i Surahammar så finns det inga tennisbanor. Så tennis är inte en valbar sport på orten ens. Det var den på den tiden. Tennisen var fortfarande ganska intressant. Och jag kunde spela ganska mycket av egen villiga, så att säga.
Mm.
Och många hade nog också föräldrar på den tiden som också var tennisintresserade, som spelade med sina barn. Så just man fick en mjuk ingång, på en lekfull ingång till sporten.
Ja.
Tanken var aldrig att jag ska göra dig till en Grand Slam-spelare.
Nej, nej.
Intresset var redan så stort kring tennis. Man ville lära sig spela tennis. Det var liksom det byggde på, tror jag. Men sen så tror jag också att vad som var då, det var, jag kom från Surahammar, vi hade flera, Norman Filipstad, vi hade flera små. Det var ju någonstans att vi blev uppfångade av förbund eller någon satsning eller någonting. Då behövde man inte tillhöra Kungliga eller Salk.
Nej.
Idag känns det ju nästan, jag måste tillhöra någon av de klubbarna för där händer det grejer. Är ju nästan kanske synen på det.
Just det.
Det behövde du inte då, för du fick lite stöttning. Det var någon som såg det. Du fick mer stöd då från någon lagkapten, åldersansvarig, något just större det. Sammanhang.
Just det, just det.
Ja, det är intressant det där. Vi har Borg, om vi tar de tre versen där, Södertälje, Villander, Torpsbruk, det är inte stort det kan jag säga. Edberg, Västervik, va? Så att där fanns förutsättningar. Och idag, nämnde du förut, tennisen finns inte i Surahammar. Så ser det ut på stora delar av Sverige. Vi hade över 800 klubbar när du växte upp, Åsa. Idag har vi inte ens ungefär hälften av dessa. Och hur många bedriver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet idag av dessa 400?
Just det. Vad behöver vi, hur förändrar det spelplanen då för svensk tennis? Att det har förändrats, för det kanske inte är så superlätt att få igång alla de små orterna igen.
Jag ser det som svensk tennis kanske största utmaning. När vi vet, vi tror oss veta, eller som Åsa säger med tillgänglighet på barn, kunde ni spela och så vidare. Det är jättesvårt att göra det i Salk till exempel. Vi har full beläggning och så vidare. Den möjligheten finns oftast lite mindre klubbar och så vidare. Så att vi får fart på tennisen i hela Sverige, det tror jag faktiskt är jätteviktigt om vi ska nå framgång på sikt.
Om vi nu liksom då har benat ut att alla kanske inte har förutsättningarna att bli en världsstjärna i tennis då, på grund av tillgängligheten eller genetik och så vidare. Hur kan vi maximera liksom att fånga upp de som har förutsättningarna då, att nå ända fram? För det måste ju vara ganska viktigt då, i och med att alla inte kan det. Så när vi har några som har förutsättningarna så måste vi ta hand om dem.
Mm.
Hur tidigt ska vi göra den liksom, uppfångsten?
Alltså jag tycker kartläggning, alltså det hela bottnar i är ju ekonomi. Det är ju pengar.
Mm.
Det är det enda jag ser ska kunna lyfta det här. Att vi får in ännu mer resurser.
Okej.
Då kan vi göra det som fanns en gång i tiden. Lite mer teamaktiga satsningar. Vi kan ha lite mer hands-on tränare som tänker på helheten. Under lång tid. Vi kan gå ner ganska tidigt, redan vid 14 år, göra små team. Vi behöver inte uttala att det ska vara satsningar. Jag är ganska mycket för att många ska få vara med på tåget, för vi vet inte vad som händer efter vägen. Det har vi lärt oss idag, att det betyder inte att det är samma spelare hela vägen upp. Men då är det resurser och sponsorpengar som behövs, ser jag det. För att jag förstår inte ekvationen att det blir föräldrarna som ska betala hela den här resan som barna ska hålla på med så länge.
Just det.
Okej att man betalar när man är ute på svenska tävlingar.
Mm.
Jag har ju dessutom två barn som spelar också.
Mm.
Och bara det pusslet och de pengarna du lägger ut med för att spela lite juniortennis i Sverige. Bara där stöter du ju på problem för väldigt många familjer med semestrar och vad det kostar och bara spela SM och Båsta och Salk och de stora tävlingarna. Där sållar du ju redan bort en ganska stor mängd. Och ska du dessutom sätta press på att det är internationellt tävlande som krävs och mer träning och extra tränare, så är det ju en familjesatsning. Och den håller ju inte när du ska ta internationella kliv. Det går inte. Vi måste ha något som fångar upp.
Och jag tänker på dina barn där, Åsa, jag menar, det är, pengar är en sak. En annan sak om vi tar en föräldradriven satsning, det är ju kunskap. Jag menar, du har otvivelaktigt kunskapen för det hela. Men hur många föräldrar har den bakgrunden och den kunskapen? Det är en ganska stor börda att veta som föräldrar, hur ger jag mig ut i det här landskapet nu och så vidare. Så att, och tyvärr så visar ju det att i många idrotter att det är de som har god ekonomisk bakgrund som oftast når längst idrott. Och det är ju oerhört tråkigt. Och om tennisen får den fortsatta stämpeln och den fortsatta utvecklingen, man måste ha god ekonomi för att kunna bli framgångsrik. Det är ju inte en framtidsscenario som jag ser framför mig som särskilt positiv.
Nej, det är ju inte jag. För att jag har stött på några, nämligen ganska unga spelare, som någonstans kanske kommer från idrotten, men en annan idrott. Där det är inom hockey, fotboll, där kommer du med. Det är russinläger, det är landslagsprogram. Du har ju inga utgifter när du spelar för J16, J18. Du byter klubb, du kanske får allt betalt. Du fångas upp. Tennisen blir ju bara knepigare och knepigare om du inte har kunskapen. Pusslet blir svårare och svårare att lägga och du står där själv i det här och nästan ångrar att du satte in ditt barn och barnet blev lite duktigt.
Men är det inte så tennisen ser ut då? Alltså det är ju viktigt med pengar.
Ja,
alltså
men,
det går
ja, men
svårt
det
att komma runt den biten, eller?
Ja, men jag hade inte kommit fram och nått de framgångarna om inte förbundet på den tiden hade varit en starkare part.
Ja.
Att gått in och betala tränare, resor, hotell. Lagt fram det på ett bra sätt som gjorde att det kändes värt för mina föräldrar att fortsätta satsningen.
Just det.
Det hade inte funnits på kartan.
Nej. Det blir, risken tror jag att det blir lite för smalt om vi tittar på ekonomin. Det vill säga att de som är riktigt bra från början är starka. Ta Umebröd exempel. Det kommer inte från jätterika föräldrar, det kan jag lova. Men de var så pass bra så att de fångades upp av klubbar, av akademier, av förbund. Och fick ändå ganska mycket hjälp under resans lopp. Och det har gått väldigt bra för dem. Men ligger man 10-15 i Sverige och har potential att bli riktigt bra, då har man kanske inte de förutsättningarna, för man kommer inte med i landslagsprogram, man får inte den ekonomiska bakgrunden, och då blir det viktigare då att man har en bra ekonomisk bas att stå på.
Från vilken ålder ska man liksom göra den här talangidentifikationen, om man kan kalla det så, tycker ni?
Jag vet inte om jag riktigt tycker att så som det fungerar är bra idag är riktigt optimalt.
Hur fungerar det idag?
Nej, men jag tänker på statusen som Tennis Europe har för 12- och 14-åringar. Att man har byggt upp den statusen som att det är jätteviktigt att hävda sig på den touren. Vilket gör att det blir ett stressmoment för många att tro att det där är som viktigast att vara bra. Man säljer in konceptet från både Tennis Europe och kanske kommersiella aktörer att det här du måste vara. Jag tycker nödvändigtvis inte är det. Jag tycker någonstans att du kan utvecklas i svensk miljö och bara du liksom tävlar och fortsätter din utvecklingskurva så är inte jag att du behöver vara bäst i Europa när du är 14. 13.
Hur mycket tävlade du också?
Det fanns inte Tennis Europe på min tid.
Nej.
På det sättet. Och då hade vi ett annat läge med att förbundet hade platser i ITF-tävlingar. För ITF har ju också, ITF Junior har ju också blivit ett större koncept än vad det var förr. Utan då behövde man ju inte gå all in på den touren heller, utan skulle du spela EM så tog förbundet ut två spelare. Idag när man tar ut till EM och vad man tar ut, då tar man ut på de som har lärt sig trixet att åker jag och spelar Tennis Europe och ligger högt där, då blir jag uttagen. Det är nödvändigtvis inte de två bästa, utan det är de som har spelat mest som får åka på ett EM.
Kan det vara de som
nej,
är
men
bäst.
Nu är lite, nu är, ja, men precis. Men förstå mig att det är de som kan grejen lite mer.
Ja, jag förstår. Just det, hur ser du från liksom klubbperspektivet då, Johan? Hur tidigt ska man fånga upp de som har lite mer fallenhet för tennisen?
Nej, men jag tror grunden är, och jag var inne på det tidigare, det är att vi runt om i hela Sverige så har vi en bra barn- och ungdomsverksamhet upp till 10-12 års ålder med en bra tennisskola och så vidare, så att spelarna har möjlighet att träna mycket, de som är intresserade kan träna mer på sin fritid också och få bra hjälp på klubbarna, för då bygger vi upp många spelare som är bra på tennis, och rimligtvis är det något som är väldigt, väldigt bra. Problemet, och vi jobbar på det mycket i Salk här också. Så det, vi kommer säkert ta steg framåt här nu fortsättningsvis också. Det är att komma in i en klubb och så går man tennisskolan en gång i veckan. Det kanske blir en 40-50 minuters tennis i veckan. Kanske inte rör en racket mellan passen. Det är väldigt, väldigt svårt att bli bra i tennis då.
Ja. Så med det sagt behöver de spela fler gånger?
Ja, fler gånger. Och däremot behöver man ju inte åka ut, som Åsa är inne på en tennis Europe Tour. Det finns något osunt, kan jag tycka, i att om man som 12-årig ska kuska runt 20-25 veckor i Europa. Det kan rimligtvis inte vara det som är... om det skulle vara vägen till framgång, då tycker jag ändå inte att det är värt det, om jag säger så. Men jag tror inte att det är vägen till framgång.
Just det. Men det är ju bra med internationell erfarenhet tidigt. Eller?
Ja, men det finns ju måtta och ransoner hela också. Vi har ju att få känna av lite internationella tävlingar. Vi har ju några faktiskt på svensk mark också som är jättebra att spela.
Oftast med svenska spelare.
Ofta med svenska spelare, visserligen, och prova på. Det är junior-EM och så vidare och lite andra tävlingar. Internationella utbyten. Vi har varit gäng nu på Irland till exempel, 12-åringar. Jättelärorikt. Träffade spelare från andra klubbar, sånt ger inspiration och bra. Ja. Men man behöver inte åka 20-25 veckor.
Nej.
Det är skillnad på att göra 3-4 tävlingar och 20-25.
Det enda jag kan se med den är att det blir många ser inte hela resan de har framför sig. Utan det är en kortsiktig grej att nu ska vi uppmuntra våra att spela mycket tennis Europe när de är 14. Mm. Men du är 15, du är 16, du är 17, du är 18, du är 19. Liksom. Ja. Förhoppningsvis så ska du hålla på så länge.
Ja.
Det gäller att det inte... bränna krutet. Nej. Tänker jag också att man får inte, vi säger att de spelar lite tennis, det går lite bra, jag vet att det är många juniorer som hävdar sig fint ute i Europa. Då ska vi också komma ihåg att i många länder så har de inga egna juniortävlingar i de egna länderna, utan de gör tennis Europe för att juniorerna ska få spela liksom. De har inget, och då jag är rädd att de blir lite mätta. De har ju fått varit miniproffs redan. Mm. De har ju varit som proffs. Men de är inte proffs än. Och orkar de det när de är 15 och 16 och 17? Eller känner de att jag har ju rest, jag har ju sett Tjeckien, jag har ju sett Paris, jag har ju varit där, vi har ju varit på en 3-veckors resa i Mexiko. Alltså de har gjort redan. Och då börjar det då inte liksom gå ännu bättre. Hur ska man toppa det till slut? Det är bara den delen jag känner.
Du vill inte bränna dem för tidigt?
Nej, inte bränna för tidigt, att inge någon form av liksom hopp för tidigt. Förstår du vad jag menar? Att man inte blir för nöjd för tidigt. Man ska se det, man ska känna det, man kan se på tv, man kan drömma.
Men ska man liksom köra lite halvhårt då? Liksom,
nej, du kan ju träna hur hårt som helst. Du kan ju träna 6 timmar om dagen hemma. Det som Johan säger, du behöver ju inte ha klubbverksamhet, du kan ju ha det egna drivet med att träna. Allt behöver ju inte vara planerat. Du säger att man spelar 50 minuter i veckan. Mm. Men älskar du tennis och är driven av det du vill göra och vill bli bättre, då löser du ju det. Då sitter du inte och väntar till nästa tisdag när jag har min träningspass. Det är ju det som är lite glöden i det hela.
Det är nog en nyckel för att när man ska bli bra. Om man tittar på alla som är bra så har nog oerhört många, om inte alla, haft just den glöden. Jag tror att det finns stöd faktiskt i forskningen för det du säger. Jag har sett undersökningar på att en elitidrottskarriär är oftast ungefär ett visst antal år lång. Och det är klart om man liksom börjar lite för tidigt, lite för seriös satsning, då kan det leda till att karriären förkortas i antal år när man slutar. Den ålder man har. Så att det där är intressant. Barn måste ändå få vara barn också. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att utbildning är jätteviktigt.
Du sa ju det här, Johan, liksom att det är, från minitennis att det är bra att de spelar flera gånger i veckan och så vidare. Men jag tänker att hur tidigt de som vill ännu mer, de som kanske är ännu lite bättre än resten, hur tidigt ska man liksom se dem och ge dem ett liksom ännu mera? Hur tidigt ska man selektera om vi har som mål att få fram bra världsspelare?
Ja, det där är ju en jättebra fråga som inte jag är så lämpad att svara. Och den som vet svar på den frågan, den vill jag prata med. Så att säga. Så att, men det är klart att låta de barnen som verkligen är intresserade få spela mycket. Det är väl en bra utgångspunkt. Och låta de som vill vara med och spela mer. Lyckas vi med det, då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Men då krävs det ju att vi verkligen jobbar med barntillgänglighet. Ja. Vi har planer på att bygga en ny hall nu för att möta efterfrågan och ge fler chansen. Oh. Vi har kämpat med kommunen och nu står det 3 minitennisbanor i Björklunds hage. Oerhört viktigt att gå till skolan, kan vi få en minitennisbana på skolgården. Sådana saker, det är nog det viktigaste vi kan göra faktiskt. Mm. För att om inte Åsa hade haft den möjligheten i Surahammar, då hade det inte funkat, tror jag tyvärr. Det hade blivit något annat fantastiskt, men det hade inte blivit tennisproffs.
Men det är också så här att, du pratar om barntennis, det är jättehärligt om vi kan bygga fler tennisbanor och så vidare. Men det är också att om alla ska få 2 gånger i veckan i minitennisen, och sen några år senare ska alla få 3 gånger. Sen ska alla få 4 gånger. Det kommer inte funka. Det finns inte så mycket banor. Någonstans måste man plocka ut de som ska få ännu mer.
Och jag har tänkt på en sak. Är att jag har till och med kvar lite träningsschema från min klubb när jag var liten.
Ja.
Hur det såg ut och hur många timmar vi hade.
Ja.
Och vad man kan konstatera då, det var ju att det fanns ju nästan minimalt med tennisskola. Mm. Minitennis, vuxenkurs, det fanns ju inte. Så när man började i en tennisklubb, då börjar man där för man tävlar. Det var liksom grundförutsättningar.
Okej.
Okay. Jag hittade nästan bara tävlingsgrupper på mitt schema. Jag tror inte verksamheten var så gigantiskt stor som de är idag. Mm. Utan där förutsatte man att börja spela tennis. Ja, men då vill du ju tävla.
Just det.
Det fanns inte den här bredden, liksom. Och då spelar man ju mycket mer tävlingsinriktad och då fanns det ju banor. Jag tror ekonomin var bättre i klubbarna då kanske liksom också. Ja. Så att jag tror verksamheterna har blivit så, tennisintresset har ju blivit så stort så att den här lilla de här som vill tävla, det ryms liksom inte riktigt.
Och det tror jag är jättestor fara idag att det många klubbar inser det att det är vuxenkurser. Det är ju jättebra.
Bra pengar in.
Ja, det är bra pengar in. Det här är bra. Man kan sitta där och hova in det och ha det ganska bra och så vidare. Men man måste ju orka och vilja ha en ambition att vi ska få fram bra spelare. Kan vi få fler klubbar och tänka så? Vi har jättemånga oerhört bra klubbar, vi behöver ännu fler.
Men betyder det att medlemsantalet kanske är för högt nu då? I många klubbar och i svensk tennis?
Jag tycker inte att...
För det framförs positivt ofta.
Ja, jag tycker det är viktigt att vi blir mer medlemmar och att tennisen växer. Det är ju, men det får inte vara på bekostnad att vi inte kan ta hand om dem som verkligen också ska vara de som kanske ska representera Sverige i framtiden, som vi vill ska vara svensk tennis ansikten utåt på grund av att det finns inte banor.
Har det börjat bli så?
Nej, men alltså, tennisen blomstrar ju i Sverige.
Det beror på hur man menar.
Men i antalet som spelar, licensierade spelare, medlemsamtal.
Grand Slam-spelare, kanske inte.
Kanske inte. Nej. Och det blir ju på bekostnad av elit eller vad man säger, tävlingsspelare. I alla klubbar. Både stora som mellanstora. För att den lilla delen, den är lite jobbig att hantera. Den är krånglig. Det är inte alla tränare som kan kanske... Kan den biten?
Den kostar.
Det får man ju ofta höra. Ja, men ni ska veta att det här kostar.
Mm.
Så att jag vet inte riktigt om alla är med på tåget att det är viktigt att få fram spelare.
Ja, precis. Du var inne på det här med ekonomiska biten, Åsa, innan. Och du sa ju att det kan omöjligt vara varje spelares familjs arbete att skapa ekonomi, tyckte jag du sa ungefär. Vems liksom ansvar är det då? Är det klubbens? Är det regionens? Är det Svenska Tennisförbundets ansvar att hjälpa till med de ekonomiska bitarna?
En familj slutar ju aldrig satsa. Liksom. Mm. Men man kanske inte kan begära att familjerna ska ta den internationella satsningen.
Mm.
du ska alltid investera lite för att visa att du själv är redo att förstå vad du ger dig in på. Men jämför med andra tennisförbund i världen så har jag svårt att se att det är bara enskilda familjer som har mycket pengar som kan betala allt det här, just övergången till senior, när du faktiskt ska ta ett ganska moget ansvar. Vad ska mitt barn göra med sin framtid? Ska vi ge den bra förutsättningar till ett bra liv och skaffa sig ett jobb, utbildning, eller ska vi som familj pytsa in en 500 000 om året, försaka utbildning och lämna lite vind för våg, du åker omkring lite själv, du fixar och donar med någon polare, du kanske halkar in på ett bananskal med några schyssta personer från Italien. Den är ju svår att våga ta som en familj om man inte känner att man har något team i ryggen, förbundet går in med en viss del. Jag tror att det är...
Du menar att det är tennisförbundets ansvar att skapa de förutsättningarna?
Ja, men jag tror att det är där det måste ligga till slut. Klubbarna är ju viss del, men de räcker inte heller till. Jag tror att vi måste upp där för att stärka förbundets del i det hela. Och med de målen vi har i Game Change som Svenska Tennisförbundet har, och mig lite delaktig, så ser jag att det är resurserna vi måste ha in för att nå de målen. Helt klart, annars tappar vi många på vägen.
Vad säger du, Johan?
Ja, men jag tror det ligger väldigt mycket i det. Jag tror att alla måste vara med och bidra i hela kedjan. Och man får inse det att det både kostar både tid, kraft och pengar. Så att klubbarna måste vara med, förbundet måste vara med, regionen måste vara med och verkligen inse att det är viktigt om man nu vill få fram spelare. Jag brinner för det, att vi får fram bra spelare.
Vad härligt!
Men det är därför man jobbar med tennis. Alltså om man tar fram en enskild grej.
Ja.
Jag tror ju att vi kan kombinera det här med en bred klubb. Jag tror på klubbtänket. Vi har alla typer av medlemmar på alla nivåer, alla åldrar. Men vi måste inse att, och så kommer det alltid vara, tror jag, att juniorsatsningen kostar. Och man måste våga prioritera den och satsa på den om vi ska få fram bra spelare. Sen får man ju inte som spelare eller förälder säga någon annan ska göra jobbet.
Nej.
Det är farligt. Och det är någon annan, det är min tränare som ska göra mig bra. Eller det är någon som ska betala. Utan man måste ha den här glöden och fixa det själv. Och har man det, den kombinationen med att man har stöttepelare, då kan det bli riktigt bra. Svensk tennis har en framtid. Det tror jag starkt.
Och jag tror definitivt att det måste finnas en tydlig struktur vad vi har eller hur förbundet bygger upp, men det är resurser, det är pengar, det är samarbetspartner som ska tro på elit, svensk tennis elit. Även fast vi står och famlar just nu så måste ju någon gå in och försöka pytsa in lite grann så att man kan starta igång riktiga satsningar från förbundets håll. Just nu så är det ju lite mer att kanske lite RF-styrda med pengar som kommer in som ska gå till andra projekt. De är lika viktiga. Allt är lika viktigt. Det är viktigt att vi har internationella tävlingar i Sverige som jag vet att stor del av elitbudgeten går till. Att ha våra svenska tävlingar på hemmaplan. Och de ska också finnas. Så det är så mycket som behöver finnas för att vi ska nå fler Grand Slam-spelare.
Tror du att de pengarna som läggs på de svenska tävlingarna skulle kunna användas på ett bättre sätt?
Vilka tävlingar?
Future-tävlingarna tänker jag. 15, 25, 25. Det kostar ganska mycket ändå.
Det kostar mycket. Och
varje poäng är ganska dyr för de spelarna som tar dem.
Ja, jag tror att i grund och botten så är de nödvändiga att ha. Men de måste kompletteras med mer. För spelare som ska vara med i de tävlingarna. Så vi fyller upp de tävlingarna vi har på alla nivåer.
I Norrköping var ju kvalet knappt halvfullt till exempel.
Absolut, jag var där. Jag var där. Och det är ju såklart lite beklämmande att se. Men jag tror att det grundas i att vi har inte en tydlig landslagsstruktur.
Nej.
Det är inte någon som jobbar aktivt idag med de delarna, utan det görs lite punktinsatser här och var. Men skulle man kanske kunna komplettera tävlingar med att ha någon mer som säkerställer att vad spelarna väljer att spela, säkerställer att när vi har de svenska tävlingarna så gör vi de här aktiviteterna i förberedande syfte. Lite sådana saker, för att jag håller med, vad är syftet med svenska tävlingar om vi inte har några deltagare?
Det handlar om schemaläggning ibland också, att tävlingar ligger mot varandra och så vidare. Det gäller att få upp det. Men tittar vi ändå på vissa länder i Europa, har de helt andra förutsättningar än Sverige, Italien, så bara, liksom challenge for challenge, future for future och så vidare. En annan fördel med Europa är att man har alltid korta resvägar. Ja. Det är lite tuffare i Sverige. Vi kan inte liksom bara sticka iväg med bilen och spela en ITF Women's Circuit eller en future på samma sätt. Å andra sidan, vi har ju fantastiska förutsättningar. Vi har en tillgänglighet på banor. Vi har enorma hallar som de står förvånade att titta på i Sverige. Så det är lite olika fördelar och nackdelar med svensk tennis.
Ja, jag är med. Mm. Du som regionchef då, Åsa, i Region Mitt. Hur mycket hjälper Mitt till ekonomiskt för era bättre spelare där?
Jag skulle väl vara ärlig och säga att egentligen inte speciellt mycket.
Okej. Varför då?
För att vi finansieras mycket till stor del av RF.
Mm.
Och RF, de har styrda projekt vi bör jobba med.
Okej, okay. Som typ?
Som typ, jag skulle säga, paratennis, integration, bygga upp mindre klubbar.
Jag förstår.
Men lite sådana.
Det är dit pengarna går.
Mycket sånt, alltså samhällstennis. Sen har vi en liten del som vi kan använda mer fritt.
Okay.
Och där har vi väl lite olika inriktningar i olika regioner vad vi använder den lite mer fria delen till.
Jag är med.
Och där kanske vi också ska tänka till lite vad vi gör med den fria delen som är extremt liten. Om man pratar i det här stora som jag tycker att vi behöver. Och då försöker man göra det som kanske flest får ut någonting utav. Det vill säga, i vår region försöker jag stötta klubbarna med att de bästa på klubbnivå får möjlighet att träffas.
Jag förstår.
Men jag har samma problem. I min region så har jag några juniorer som sticker ut som är Sverigetoppen.
Ja.
Jag kan ju inte samla dem i min region. Det är för stort glapp.
Ja, jag förstår.
Att ha fyra landskap tillsammans, 53 klubbar som man på något sätt ska ha lite klubbservice och vi ska tillgodose Vansbro tennisklubb med hjälp och vi har ett ganska stort uppdrag.
Mm.
Så vi har ju inte heller elituppdrag. Så just nu ligger elituppdraget lite och famlar som har kommit lite på sidan kanske.
Och Johan, du då som klubbchef i Salk, hur mycket stöttar ni era bättre spelare ekonomiskt?
Ja, man vågar inte säga det på våra årsmöten om man säger så hur stora summorna är. Men vi har ju en god ekonomi och vi har en fantastiskt härlig klubb med över 3000 medlemmar, glada medlemmar.
Det var inte det jag frågade.
Nej, men det var en liten ingress.
Du glada medlemmar.
Vi frågade hur många du hade heller.
Ja, passa på här. Nej, men vi satsar ganska mycket faktiskt på vår, framförallt från 10 år uppåt kan man säga på de som är Sverige-elit och satsar mycket på tennis, som vill väldigt mycket.
Men när du säger satsa, vad gör ni då? För ni är ju väldigt, ni har ju tränare med på alla stora och ni är ju väldigt aktiva, men har de ekonomiska, har de pengar på sig per spelare?
Ja, det blir ju det. Om man räknar på det så blir det ganska stora summor per spelare.
Vi har de en separat?
Nej, de får ingen slant.
Nej, utan det är jag förstår. Den är ju jättevärdefull att man syr ihop tävlingsresor och de inte behöver, en förälder behöver åka. Och det blir ju en billigare summa, absolut. Föräldrarna behöver inte ta semester och behöver inte alltid vara
med.
Men
inget ekonomiskt
bidrag då? Jo, alltså, vi har ju ett väldigt hjälpsamt nätverk här i SAG som är med och bidrar och stöttar i vissa tävlingsresor och har varit med och stöttat några av våra spelare som ligger högst på rankingen och vill framåt och sådär. Så det har vi faktiskt. Och vi har en som är ansvarig, Carl Ackre, som gör ett fantastiskt jobb med våra bästa i vår utvecklingsgrupp som är 9-13 år. Vi har Milo som är ansvarig för Elite Junior. Så vi vågar ändå sätta, vill jag påstå faktiskt, ganska stora resurser på de här spelarna.
Men ni, Salk, är ju en klubb som sticker ut. Så är det, ni är ju en av de största.
Ja, men då har ni jobbat med ett nätverk för att få in sponsring till spelarna. kan man då säga.
Ja, precis. Men det som Åsa är inne på, det är ett tacksamt läge också för sagt. Vi ligger centralt här, vi har 14 banor, vi ska bygga 8 banor till, vill vi nu i alla fall. Vi har 3000 medlemmar som är bidrar till hela den här satsningen. Som dessutom är glada att bidra. Vi har en härlig gemenskap där med Linus. Så att det är klart att det är olika förutsättningar i en klubb som har så många banor.
Men kan ni ta emot, det måste vara jätteattraktivt att känna att jag vill komma till Salk. Här kommer min satsning lösa sig, och som förälder skulle man ju bara säga, vi tar Salk. Då kanske
då händer det.
Då händer det, där åker man med. Mm. Kan ni ta emot alla? Kan alla känna att...
Nej, vi kan inte ta emot alla, och därför står vi mot ytterst få. Ja. Och det är också en sak, alltså, att vi måste ju ha miljöer i svensk tennis där man inte kanske behöver byta klubb allt för tidigt.
Nej.
Det tror jag är jätteviktigt, att vi skapar ju fler miljöer där man kan vara med lite uppåt åldrarna. Tids nog så måste man ändå göra det med förbundssatsning, kanske något regionalt centra och så vidare. Det är svårt att vara kvar i en klubbmiljö, men lite längre tid. Det känns idag som att man byter klubb tidigare och tidigare, och det tycker jag finns en liten fara i det faktiskt.
Mm. Ja, men jag håller ju med lite grann, att där har du också ett pussel som så tidigt kommer in, att blir det färre tävlingsspelare som är duktiga som gör satsningen, då blir du ganska ensam på din klubb.
Mm.
Och då blir det ohållbart att sitta och resa en och en halv timme för att du ska träna ett en och en halv timmes pass.
Mm.
Det blir inte heller optimalt för en satsning.
Nej.
När det blir för få.
Just det. Kanske liksom lite negativt laddat fråga då. Men Johan, du har ju koll på historien. Bäst av alla. Om man ska sätta det i kontext, liksom, var Sverige befinner sig nu. Hur svaga är Sverige för tillfället, historiskt sett?
Jag tänker ju på de 7 magra åren. Hör du talas om det, Linus?
Är det 2015-2022?
Ja, precis. Ja, men ungefär. Nej, men det var när Janne Uffe, de hade ju en fantastisk sommar, det tv-sändes. Det var ju då så mycket tennisen föddes, och det här enorma intresset började byggas hallar i Sverige. Det var ju inte Björn Borg, utan det var ju faktiskt Janne Uffe där. Och när de Uffe slutade 1964 och Janne trappade ner på sin satsning, då följde 7 magra år. Aha. Som slutade den 5 maj 1972 i Båstad, när 15-årig Björn Borg slog Arne Perron i Davis Cup, och då började en ny storhetstid. Så att före Björn Borg och alla de här fantastiska spelarna så hade vi det jättesvårt i svensk tennis. Så jag skulle kunna säga att dagens situation liknar lite grann de 7 magra åren då. Men det visade sig bli jättebra efter det.
För
Björn Borg kom, och att boomen med Janne Uffe och den populariteten skapade ett intresse för tennisen. Det byggdes banor, kommunala banor som man kunde spela på. Du spelade säkert på många av dessa. Jag tror det faktiskt. Men du får säga nej om det inte var så. Men många har gjort det i alla fall. Och det byggdes hallar och så vidare. Man skapade alltså grundförutsättningar för att bygga Sverige som en stormakt i tennis. Och det måste vi göra nu också. Vi ska använda den här boomen inom tennisen. Alla vill spela tennis, vara fullt i hallarna och så vidare. Till att bygga fler banor, skapa grundförutsättningar. För då kommer en ny storhetsperiod. Vi kommer inte ha 18 spelare i Franska Öppnas huvudtävling som vi hade 1987 på här sidan. Vi kommer inte ha de 7 raka Davis Cup-finaler. Vi kommer inte ha så många topp 10-spelare. Men vi kommer vara betydligt bättre än idag. Det tror jag faktiskt.
Just det, ja.
Var det svar på din fråga?
Fantastiskt.
Man kommer nästan av sig när jag börjar. Man sitter bara och tittar på Johan.
Aj, otroligt. Okej, okay. Så du är positiv inför framtiden då?
Jag tycker det finns alltså en viss del när man sitter här och säger det är så dåligt svensk tennis och sånt där. Och vi som har varit med ett tag, Åsa, vi minns ju att det var jättedåligt svensk tennis redan 1993, där vi bara vann så många ATP och WTA-turneringar och så vidare.
Och då kom man inte ens ihåg att skriva att jag var med i en Grand Slam-turnering, för vi hade så många killar med i huvudturneringen. Det var att de glömde bort det i notisen.
Nej, är det sant?
Det
är för dåligt.
Precis. Men jag är beredd att hålla med. Jag tycker det finns så många duktiga när man är ute på de svenska tävlingarna. Så man tycker, varför ska inte de här lyckas? De här alltså, de har fin teknik, rör sig bra, schysst inställning. Allt vad det innebär.
Mm.
Men det är något som inte tar oss vägen fram.
Och det är ekonomin då?
Ja, det är, måste någonstans vara de ekonomiska förutsättningarna. Att det finns ingen som tar vid när klubbkunskap, föräldrakunskap tar slut. Upp till 13-14 så kan man som förälder vara ganska delaktig om du har en viss tennisbakgrund.
Ja.
Då kan du spela med dina barn och göra den där extra träningen och så. Men sen är det på något sätt, det blir bara svårare och svårare. Och där är, om vi tittar bakåt, där är det förbundet som har fångat upp med sina ekonomiska resurser. Så jag hoppas framöver att vi kan på något sätt hitta den där storsponsorn som går in med 5-10 miljoner om året under 10 års tid, så man kan bygga något långsiktigt och tänka till och inte bara göra någon punktinsats för någon där, och så gör vi lite där och så ser vi om vi har något kvar när det slutar på, så att man kan göra något bra.
Vi måste ha en långsiktighet i satsningen. Min poäng förut där, det var ju det att det blir ibland en självuppfyllande profetia om vi ser att vi är så himla dåliga. Ibland måste vi också ta oss kragen att vi kan faktiskt göra det här.
Ja.
Och vi kommer, om vi har den långsiktigheten.
Ja, för är du ute lite grann? Du har varit ute, Linus. Du vet vad det handlar om. Vad är det som säger att våra svenska spelare är så mycket sämre än dem? Ja, men det är bara för att de spelar 25 ITF junior om år. Våra spelar 4.
Mm. Jag tror det kanske är en del i det i alla fall.
Ja, det är såklart inte. Men många, spelar du mycket så kommer du på junior.
Mm.
Då kommer du framåt. Det är inget snack om saken.
Mm. Men Johan, håller du med oss om att ekonomin är den absolut största och viktigaste pusselbiten?
Ja, det är alltså en av de större, så att säga. Men jag tror att ett problem som vi har haft, nu får ni rätta mig, men det känns ändå som att vi har varit hyfsat bra, långt fram med ganska många spelare, och även senare år på juniorsidan. Mm. Men spelen har lämnats lite grann vind för våg när man fyllt 18 år, eller gått ut gymnasiet och så vidare. Klubbarna orkar inte bära den satsningen, i alla fall väldigt få klubbar. Ja. Och då har vi vet ju att vi har ett antal år där man ska etablera sig, om man inte råkar ha den enorma förutsättningen och talangen som Åsa hade, som gick ut direkt. Men den vanliga spelaren idag ser inte ut på det sättet, utan man måste kämpa sig upp några år.
Ja.
Och har man inte de ekonomiska förutsättningarna då är det ju väldigt tufft. Eller den uppbackningen med bra träning i hemmamiljön.
Och någon som kanske bryr sig om en, det där lilla extra.
Mm.
Jag tror jag är väldigt, att man känner att någon ha koll. Nu har jag samlat lite papper och sånt som jag visade er från min tid när jag växte upp. När jag var i den här övergångsåldern.
Mm.
Där det fanns någon som hela tiden tänkte planering från förbundshåll. Som fångade upp ett A-team, ett B-team. Gjorde program för A-spelarna, gjorde program för B-spelarna. Styrde upp, fixade, dona. Tänkte igenom. Du fick ledare betalt, du fick flygbiljetter betalt, du fick hotellrum betalt. Det var inte för alla naturligtvis. Det var ju inte 15 spelare varje ålder, men det var för de som hade liksom visat fram fötterna, och de hade så mycket liksom kunskap om de här spelarna, så de visste, de hade ju varit i hemma i miljön och kolla av så satsningen stämde.
Ja. Jag är med.
Det var ju inte bara att titta vad mycket tävlingar jag spelade. Det fanns ju en viss kunskap om vilka egenskaper man skulle titta på också. Men idag är det samtidigt lite svårare, för idag kan du göra satsningar bara du har egna pengar också. Det kunde man kanske inte på samma sätt då, för du hade inte kunskap. Nej. Jag var ju beroende av att förbundet talade om hur det fungerar och anmäla till tävlingar och sådana saker. Du faxade in anmälningar och urdragningar.
Just det.
Du hade ju inte de möjligheterna, så på ett sätt var det ju svårare då, för du fick ju inte reda på hur det funkade. Jag åker till Australien själv när jag är 17 utan någon ledare. Maria Strandlund hjälpte mig att vara lite ledare. Det var så många pusselbitar som skulle ihop utan att du hade
och om man pratar om den här liksom övergången då från junior till senior, vad behövs i en sån setup för att ge spelarna rätta förutsättningarna då? Kan man bena ut det lite?
Jag tänkte på det du sa där, Åsa. Koordinering, var det kanske lite lättare för när då förbundet var involverade i anmälningar och så vidare, att man åker på
men
samma tävlingar?
Men jag tänker också det. Det fanns en lite koordinator som såg till att de svenska spelarna höll ihop på ett sätt. För att i och med att de hade makten, om man får lov att säga det. Ja. De kunde erbjuda ledaren, flygbiljetter, hotellrum. Så ja, tillhörde du Svenska Tennisförbundets satsningar på något sätt. Mm. Vilket alla gjorde. Liksom. Gjorde du inte det så hade du inget, då var du inte tillräckligt bra.
Nej.
Det betydde att vi höll ihop på tävlingar. Vi åkte till samma tävlingar. Vi accepterade den ledaren som vi hade med oss. Och sen red ganska många på den vågen. Och kom, nu vet jag inte vad de spelarna landade på rankingen till slut som jag hade bakom mig.
Men du visade ju oss dokumentet innan. Ja. Och både Linus och jag nickade ju instämmande när vi såg de här namnen som du hade med. Många blir ju, alltså, om inte världstopp så blev vi ändå
liksom, ja, men de var med. Spelare. Det slutade med att de åkte på college ändå, men de hade ändå fått... men de hade ändå varit med på vägen och känt att okej, jag kom ner till 600, 500. Det här fattas det går inte längre. Men nu kan det vara att du är tvungen att avsluta för att du inte ens kommer dit.
Men skulle ett sånt system funka idag då? Att liksom förbundet liksom har den makten. Ja, men vi åker tillsammans, vi koordinerar alltihop. Och, är det inte lite nya tider liksom?
Jag förstår varför det har blivit som det blivit.
Mm.
Men om man på något sätt får läget klart för sig att okej, okay, du som spelare, du får 30 000, du får 30 000, du får 30 000. Det vet ju alla vad det räcker till. Du ska betala en tränare, du ska betala dina egna kostnader. Det tror jag inte heller är... Du måste upp i ganska stora summor per spelare. Och jag tror att det blir ganska ensamt, i varje fall i övergången. Mm. De jag har pratat med nu känner ju att vi måste ha större grupper som hjälps åt på tävlingar på något sätt för att göra det roligare, mer utmanande med varandra än att kanske sitta med en egen tränare, en egen förälder eller åka med en kompis. Eller jag tror att man kanske ska ser det lite större. Jag förstår att alla vill göra sitt eget upplägg, sitt eget underlag och jag vill ha min tränare. Men resurserna, hade vi obegränsat med resurser kanske det. Och Johan, du vet ju också att man har testat lite olika saker, både i USA och kanske i Frankrike, att köra förbundsgrejer eller ge pengar till den enskilda för att jobba med sin tränare. Och jag tror i England också har de gått fram och tillbaka med den typen av upplägg för att...
Återigen, vi är inne på långsiktigheten. Ja. Våga tro på ett koncept och det är lite svenska konceptet. Det har ju bevisen i alla fall funkat och människan är inte annorlunda nu än då. Det säger att man uppskattar det här med att ha roligt tillsammans. Stöttningen betyder, tror jag, jättemycket i många sammanhang. Och har man en grupp, vi vet inte vem som blir bra. I ditt fall, Åsa, var det du som blev bra, men det hade kunnat lika väl vara någon annan tjej eller någon andra tjej som hade blivit bra. Så att säga. Så att då ger man ändå förutsättningar för att få fram bra spelare och vilken spelare skulle tacka nej till ett sånt upplägg när man är 18-19 år, har knappa ekonomiska resurser och är lite vilsen faktiskt i många fall.
Men någonstans så tror jag att det här är någonting som ska in redan från 16. Du ska ju skolas in i det här upplägget på något sätt lite tidigare, att vi åker tillsammans, alltså att man är en större grupp. Jag tror på att på något sätt göra det roligt på vägen.
Mm.
Och då måste man vara de här egenskaperna jag pratade om i början, anpassningsbar, kunna hantera olika miljöer, hantera olika människor. Och kan man inte det, ja, då blir det ju extremt svårt att anpassa sig i grupp.
Ja, och lära sig det redan från 16 års ålder. Och liksom, tennisen är en individuell idrott. Jag gillar inte alls att man börjar titta på att införa coachning och så vidare i många matcher. Men att få in det här lagtänket bygger den sociala kompetensen. Och det kommer vara väldigt viktigt i en framtida karriär för väldigt många, tror jag.
Och jag tror att det här individuella upplevelsen vi pratar om, att alla vill göra sin grej. Ja, men då blir det ju ännu svårare. Då blir det ju extremt svårt för den här familjen eller den här klubben att försöka lösa situationen om de ska lägga hela pusslet helt själv och bara få en litet bidrag, en pengapåse.
Om man ser på till exempel under dina år här i Salkia, Johan, de spelarna som har blivit bäst här, hur liksom generellt, hur har deras väg varit? Har det varit liksom att de har kört individuella satsningar mer eller mindre? Eller har det funnits en tydlig struktur och grupp runt om spelarna?
Allt ser ju olika ut och alla har ju olika anknytning till klubben. Om vi tar Miriam, Rebecca är väldigt ny i Salk, Järfälla fostrad, bröderna Ymer, så ser alla de helt olika ut. Miriam började ju tennislekes här liksom, och var en klubbtjej hela vägen och var med i Salk satsningar och allt sånt där. Och sen tog en liten egen väg naturligtvis som många spelare gör. Vi kan hyfsat hjälpa spelare fram till ett visst skede, men när man är tillräckligt bra då klarar inte Salk anno 2022, ska jag säga, av den satsningen. Då blir det mer individuella upplägg. Man har sin egen tränare, vi står för banor, bollar, tillgängligheten och så vidare. Som är nog så viktig. Mm. Men allas vägar ser nog lite olika ut, så att säga.
Okej, okay. Ja. Tror vi att det skulle behövas ett nationellt center i Sverige?
På sätt och vis så tror jag det. Jag tycker att vi har nått ett, det är min känsla, ett bra klimat i Sverige där man känner att många klubbar bjuder in till att hjälpas åt. Mm. På ett sätt som jag tycker känns positivt. Bland annat Salk eller Stockholm här har sina team Stockholm-träningar och sträcker ut en hand. Mm. Åt vårt håll och åt lite olika håll och bjuder in. Absolut. Och hjälps åt. Vi är ett stort land. Mm. Så jag vet inte hur väl alla skulle kunna använda ett nationellt center. Men ett nationellt center skulle vi kunna ha om vi hade en stor satsning där vi har stora åldersgrupper som samlas med sina åldersansvariga som har läger en gång i månaden, ett långt helgläger, då kommer ett nationellt center in i sitt syfte om vi redan har det andra på plats. Där vi har förbundet som en stor part i satsningarna. Mm. Då är ju ett nationellt center fantastiskt bra. För vi vet också direkt jag ska ha en liten aktivitet. Det finns inte plats för på klubbarna numera att trycka in samlingar man ska ha. Så att,
Jag vet det. Och jag menar, Niklas Fjällstad ringde mig för något år sedan och sånt där och frågade kan vi ha en Davis Cup upptakt i Salk? Vi brukar försöka säga ja till allt, ska jag säga. Men det gick verkligen inte att få in det. Och det var ju så otroligt tungt att säga det. Ja. Och den situation som Åsa säger, det är ju hemskt att behöva säga så. Nu försöker vi säga ja till det, men det var ett exempel när vi var tvungna att säga nej. Så att jag tror att vi har pratat om ett nationellt center i jättelänge. Och vi kommer fortsätta jättelänge att prata om nationellt center om vi tror att vi ska bygga ett nationellt center. För det var planer på det förut. Mm. Ett nationellt center ska vara, tycker jag, i en befintlig klubbmiljö där det finns banor, finns tillgänglighet, det finns en infrastruktur. Och då hyr bara förbundet in sig på de banorna. Då är vi faktiskt inte så himla långt, tror jag, ifrån något form av nationellt center.
Men jag tror att det måste finnas en struktur. Vad är tanken till att ha ett nationellt center? Hur ska det användas?
Hur skulle det
behövas? Det får inte bli för lite punktinsatser och då tror jag att det måste finnas ett upplägg där vi jobbar mycket närmare med alla åldersgrupper. Nu gör vi en liten stor grej för 13-åringar i Sverige, men det måste ju finnas för 12-åringar, 13-åringar, 14-åringar, 15-åringar, 16-åringar, 17-åringar, 18-åringar, U21-team.
Men
lugna, absolut. Men då kan vi ju fylla ett nationellt center på olika sätt.
Verkligen.
Eller vara i en klubbmiljö. Ja. Men man kanske kan börja i klubbmiljö. Men jag tror att vi måste ner på fler spelare att...
Vad tänker du, Johan?
Och en grundläggande, vi ska ha paratens också naturligtvis och hela spannet. Så vi får ta steg för steg i sånt fall. Men jag tror att man kan bygga det i en befintlig. Vi behöver inte bygga en ny hall, för då kommer vi prata om det här om 50 år igen. Men jag tror att en grundläggande fråga som du tror du är inne på lite grann. Ska spelarna ha sin bas i det nationella center?
Vad tänker du?
Det var en fråga snarare. Jag tänkte, för det avgör lite grann hur man ska bygga upp ett sånt nationellt center. Om man inte ska ha det som bas, då är det mycket lättare bättre.
Precis, för vissa förbund samlar in spelarna som spelar för nationella centret mer eller mindre. Mm. Och vissa förbund gör väl inte det. Vad tror ni skulle vara bra i Sverige? Alltså, skulle det vara bra för Salk-spelare att spela för det här nationella centret istället?
Jag tror att i Sverige då måste man samarbeta. Jag tror inte man ska rycka upp spelare från en hemmamiljö. En hemmamiljö innan 16 års ålder. En hemmamiljö är så mycket mer än att få träna obegränsat och så. Det är en trygghet med familj, det är så mycket uppbackning vid sidan om som inte kan ersättas av en hemmamiljö. Jag tror på att ett komplement, ett samarbete, att du kanske har mer sammandragningar och träningsläger och sånt på ett nationellt center.
Vad tror du,
Ivan? Absolut, jag skulle kunna lägga till 16 år kan vara väl ungt för många, många till och med. Och det ser vi lite grann historiskt om vi går tillbaka till att det kan vara svårt att lämna sin hemmamiljö även vid 16 års ålder. Så det tror jag håller jag verkligen med om. Och jag tror man ska börja med att ha samlingar och liknande. Sen kan man som nästa steg börja fundera kring att ha nationella center som ett bas. Men det är inte där man ska börja, så att säga. Vi ska inte ta för stort kliv.
Nej, jag förstår. Jag tänker ju också att om man tänker 16, 17, 18 års ålder där, att vi har ju inte mängder med spelare som är på liksom topp 100 ITF junior eller topp 200 ITF junior. Vore det inte bra ändå att de samlades på samma ställe och faktiskt gjorde den här satsningen tillsammans?
Nej, men absolut. Men måste de samlas, alltså de flesta när de har kommit...
Räcker det ett helgläge liksom? Alltså det är för lite, tänker jag.
Generellt sett så ska ju också de här spelarna vara ute och tävla. Det är tävlandet det i stort sett handlar om. Och sen så beror det ju på vad de väljer för skolgång lite grann. Men man kan ju ha det som... Ja, men absolut, de kan ju samlas. Men jag tror att det beror på vad man har för upplägg hemma lite grann.
Ja.
Tror jag. 17-18 år, de har ju växt ur kanske sin klubbmiljö.
Mm.
Absolut, då kanske det är ett sätt. Men jag vet också hur värdefullt det är. Mm. Du är ute och reser. Du reser ut och tävlar. Och sen när du kommer hem, då ska du åka och lägga dig på ett nationellt center.
Mm.
Du måste vara i lite hemmamiljö för att skapa få energi och få återhämtning och få lite distans för att sen... Så att jag tror ändå att du kanske inte ska säga att du måste bo där. Det känns lite stort. Det var någonting du kan åka till i förberedande syftet inför en 3-veckorsresa du ska på, så samlas vi där 5 dagar innan.
Alltså. Ja, det tror jag mer på, att man samlas gemensamt innan, tränar ihop lite grann och sen åker man på en gemensam träningsresa som de bästa spelarna. Man tar den här J1, J2 och så vidare och sen kommer man tillbaka till sin hemmamiljö full av energi och inspiration inför fortsättningen. Det tror jag är ett bättre upplägg.
Mm. Jag vet att när jag var 18 tror jag, 19, då hade jag lite, jag hade inte den här hemmamiljöträningen som jag av olika anledningar hade funkat otroligt bra för mig.
Mm.
Utan jag var tvungen att flytta och jag flyttade till Salk.
Just det, så brann hallen ner
3 dagar innan jag skulle börja i Salk.
Okay.
Men jag fick ju flytta hit ändå. Salk var så snälla så de ordnade med någon kontakt här i veterangruppen. Så jag bodde i Smedslätten uppe på en vindsvåning. Och hatta emellan, lite Salkträning, lite Team Stockholmträning och så lite på Kungliga. Och försökte se ihop något liksom som blev så bra som möjligt när jag var hemma. Men jag var ju redan ute och reste ganska mycket då. Och jag vet att jag tyckte det var så tufft när jag kom hem. Och så komma hit och behöva... åka till min vindsvåning och sitta där.
Dels tänker jag, ursäkta att jag avbryter dig. Men dels tänker jag liksom att du blev ju proffs. Du gjorde ju det. Att det kanske är det som krävs. Alltså att bli tennisproffs är inte för alla ändå. Det har vi ju enats om.
Nej.
Så här, du liksom du tough it out och så liksom...
Ja. Men jag gjorde en annan väg, dock. Jag var i min hemmamiljö. När jag var 16 så valde jag inte... Du hade inte så många alternativ. Du hade tennisgymnasiet i Båstad.
Mm.
Finns det annat? Det fanns något som hette hemortsalternativ, tror jag hette på den tiden också.
Ja.
Och mina föräldrar sa nej, det blir inte bra att flytta hemifrån, det kommer inte bli ett dugg bättre. Mm. Min pappa var ju en extremt duktig att fixa och dona och trixa. Och jag hade en fantastisk tränare som jag funkade bra med i Västerås. Vi valde att vara kvar i hemmamiljö för att jag skulle behålla distansen till det hela. Så jag var i hemmamiljö tills jag var 18-19. När jag var hemma var jag hemma. Den andra saken jag gjorde som också stack ut lite grann, det var ju att jag träffade min man ganska tidigt och valde att ha med han som tränare ute på toren. Jag hade ingen erfaren tränare som alla tyckte jag borde ha. Varför det? Jag ville ha trygghet, jag ville ha någon som jag kände distansera allting från det som var egentligen allvarligt, att man försökte liksom skydda sig själv för att jag skulle må bra som person. Så två saker gjorde jag. Jag var kvar i hemmamiljö och träna, och jag tog med mig då Niklas tidigt på min resa för att jag kände att det var det som gjorde att jag skulle spela bra.
Häftigt.
I komplement med lite punktinsatser från andra som betydde jättemycket på vägen. Men det var min, jag var trygg, jag mådde bra, jag kunde hantera motgångar för att jag tyckte livet var rätt skönt ändå. Liksom.
Även tennisproffs är människor. Och då är trygghet och sådana saker jätteviktiga. Jag tror att vi ska underlätta för det så mycket som möjligt. För annars så tappar vi säkert många, faktiskt.
Ja.
För vi ska veta att när du väljer att bli, om man nu kan välja att bli tennisproffs, så gör du ett ganska stort val. Det är väldigt många som mår dåliga i den övergången. De börjar förstå allvaret till hela, de förstår vad det kostar, de förstår vad kompisarna gör hemma, vad ska jag göra det här? Så mycket tankar uppstår ju som kan bli negativ press i det här som vi glömmer bort. Det här är inte en dans på rosor och välja att bli tennisproffs. Det är ju klump i magen, ångest, matchboll förlorad, det är rankingpoäng, det är prispengar, det är förskjutsningen på allvar.
Det vore väldigt intressant att kolla det lite mer faktiskt, och ta de svenska tennisproffsen till exempel. Hur mycket tryggheten har betytt för de kompisarna och så vidare. Ja. Jag tror det kommer visa sig att även tennisproffs är människor med mänskliga egenskaper och behov.
Ja, men alltså det går bara att gå tillbaka. Nej, men jag tror, ni har varit med så länge också, ni vet hur många på vägen som inte har mått bra i det här. Hur många tjejer på vägen som inte har mått bra.
Säkert killar också.
Men som har fått sluta av olika anledningar. På grund av att det här, alltså, man förstår inte vad man ger sig in i. Och pressen utifrån eller på sig själv blir så pass stor så glädjen försvinner.
Och där är ju familjen jätteviktig. Men faktiskt även klubben tror jag är jätteviktig. Med den miljön och den tryggheten som en klubb kan erbjuda. Tror jag är jätteviktig.
Är liksom klubbstrukturen framtiden, eller kommer det bli mer och mer privata aktörer som tar över, tror ni?
Jag tror att det kommer bli fler och fler akademier och privata aktörer. Vi har sett den tendensen ett tag i svensk tennis, och det är så det ser ut på många håll i tennisvärlden, så varför skulle det inte bli så även i Sverige?
Men föreningarna är ju så djupt rotade här.
Ja, absolut. Däremot så tror jag, och det är väl jättebra att det kommer fler aktörer och möjligheterna för att spela tennis och få de bästa och så vidare ökar. Jättebra. Ja. Men jag tror inte att vi ska glömma den svenska modellen lite grann, om man får säga så. Klubbmiljön och vad klubbar kan göra för spelare. Jag tror ju, och vill i alla fall tro, att Miriam till exempel nu som kvalar in i franska Wimbledon och så vidare. Hon är fostrad i en klubbmiljö. Jag tror att bröderna Ymer känner sig jättehemma här i Salkhallen, och det betyder faktiskt en hel del. Jag tror att svensk klubbtennis kommer att fortsätta väldigt viktig betydelse i svensk tennis.
Ja,
jag tror också att det är, för det är någonstans där första insteget är. Om det inte vore för klubbarna så kanske akademierna inte har några att
fram till den dagen de också börjar starta från början.
Ja, kanske. Precis. Och då är det enda jag är ju rädd för att det blir, klyftan blir större och större, och att det blir bara ekonomiska förutsättningar till att tro att det är det som krävs. Det finns ju två läger lite grann. Antingen så läggs det fram en plan där att du betalar 350 000 om året, så spelar du Grand Slam om 10 år. Och så tycker man som förälder, 350 000 om året, det är ju inte så mycket, för när du väl spelar Grand Slam om 10 år,
då jag tänkte man ju att det var mycket, men,
ja. Ja, men om man jo, det är ju jättemycket, men om du då tror att om 10 år så är jag garanterad en plats, om man tror att det är så lätt, tänker jag, att planen ser ut så här för ditt barn, som 10 år så spelar en Grand Slam, då skulle jag också köpa det, för att då, det är ganska mycket pengar av Grand Slam. Men så lätt är ju inte den här vägen att vandra, att det är ju inte en robot vi ska liksom, liksom göra på vägen, det är ju människor vi har att utveckla, så att det är ju inte bara så lätt som att en akademi är jättebra för att de ger en förutsättningar. Alla är ju lite olika. Jag tror att man måste förstå eller lägga fram det som att alla olika vägar att gå. För skulle akademier vara den andra vägen, ja, men då kan ju 80% av dagens tennisspelare sluta, vars har lite små drömmar om att jag kanske liksom kommer lyckas. Föräldrar tror att man vill ju ha kul på väg. Vi glömmer ju bort att det här är en fritidssysselsättning. Man som förälder sätter sina barn i en fritidssysselsättning. Ja. Vi sätter dem ju inte i en modell när de är 10 år. Det är ingen fabrik.
Man ska inte köpa sig till framgång. Du var väl inne på lite själv där, inledningen här av vårt samtal, att du hade väl inte så mycket tankar på att göra det här så blir jag proffs och så vidare, utan det var ju glädjen att du älskade tennis och ville bli bättre, eller tolkar jag det rätt där, som drev dig framåt?
Ja, jag hade ju inga, det var ju aldrig någon som sa åt mig. Det var ingen som kunde hur man gjorde. Det fanns ju inte så många tjejer som hade kommit fram. Det var ingen som hade en modell för hur man ska bli. Precis som vi inte har en modell nu. Det fanns ingen modell för så här ska Åsa göra. Oj, hon var nästan nummer 12. Så här gör man nu. Utan man fortsatte. Man fortsatte träna mer. Sen var jag väldigt hängiven träning. Jag tyckte det var kul. Jag tyckte grejen var rolig.
Jajamän.
Och det tror jag är viktigt, att tycka grejen är rolig med och motgång. Alltså att man tycker livet är ganska kul att träna och utmanas, och man tycker det är kul att vinna, och man tycker det är jobbigt att förlora, men man jobbar sig tillbaka och så testar man något nytt, och det kommer ju bara tillbaka att det är en själv som gör jobbet. Har man för mycket tränare och ledare, då dumpar man ju över på dem och säger, ja, men du har ju inte tränat mig tillräckligt bra, eller nu måste du se till att jag vinner. Det är många som inte riktigt i det här tar sitt egna ansvar och lösa situationer när det är lite jobbigt, och när det är matchsituationer står och väger, eller man i karriär, man tror att kanske någon annan ska lösa det hela tiden. Och där fick jag gå lite den hårda vägen, för jag hade inte så många, utan det var jag själv som var tvungen att lösa mycket på vägens gång, med att lösa situationer. Hur vinner jag den här matchen på banan fast jag inte har en bra dag?
Just det.
Hamnar man i bortförklaringen, eller hur? Att det inte är ens eget fel.
Utan och ju mer pengar man betalar för någonting, ju mer förutsätter man att någon annan löser det. För jag har ju betalt jättemycket för att vara en del av det här som ni har lovat att ni ska fixa.
Det är alltid ens egens största ansvar, och har man den inställning som spelare, tror jag det är jätteviktigt att aldrig lämna över det till någon annan, så att säga. Man ska naturligtvis ha hjälp och allt sånt där, men man måste känna att man själv har ansvaret och viljan och kraften att göra det, och inte fastna i det här med bortförklaring, det är någon annans fel eller det och det, för då är man farligt ut. Och även det du säger där är ju otroligt intressant, tycker jag, med ta motgång. För det måste ju vara en oerhört viktig egenskap för att bli bra, att kunna ta motgångar. För motgångar kommer längs vägen.
Ja, men det kommer ju, och när jag pratar med min dotter ibland så säger hon, men du hade det så lätt, du vann ju allt. Det var så lätt för dig, och du har ju aldrig förlorat. Och jag bara tänker, du milde liksom. Vad man har fått. Du vet, jag minns Snickers Masters 88. Jag minns varenda sån där jobbig förlust där man liksom... Och hur det kändes när jag var så nervös, när man inte kunde hålla i racket. Jag minns liksom.
Men du tog det vidare?
Jag tog mig upp från det, och jag stod där dagen efter igen. Och hamnade där igen. Och det är det jag tror, att du måste vara uthållig. Du måste kunna hantera det. Och det tar ju ett tag innan man kommer dit. Och det gör man bara genom att utsätta sig för det. Du utsätter inte för det genom att komma till Salkhallen och träna varje dag. Och tycka att träffen känns fin och jag vill bli tennisproffs. Och så är du här 52 veckor om året. Jag är ledsen, men där blir du ingen tennisproffs. Du måste ut och känna det här. Och vilja det. Och tillbaka. Göra det igen. Men då krävs också de här ekonomiska förutsättningarna. De här ramarna lite grann. Ja. För att du ska kunna komma dit.
Och älska utmaningen lite grann. Att inte, vi pratar om att man jättetid åker ut internationellt. Och så vågar man kanske inte tävla nationellt. Det är faktiskt ganska vanligt.
Jag spelade alla tävlingar upp tills jag var 16. Alla SM, Båsta, Salk. Jag utsatte mig för att bli slagen. Jagad.
Ja, och det är nyttigt.
Och det är nyttigt. Ja. Och det vill jag stå fast vid. Det blir du starkare utav. Att våga utsätta dig för att alla vill ju slå dig när du är bäst. Och du kommer förlora. Jaha, det händer inte så mycket. Alla har ju en dålig dag. Det kommer du göra. Men du tragglar på.
Just det. Har du funderat också på, det funkar ju uppenbarligen väldigt bra för dig. Du berättade att du tog med Niklas, din man på tävlingarna så här. Hade du kunnat bli ännu bättre om du haft en tränare istället med dig?
Båda. Om jag hade haft båda med mig så hade jag kanske gått
bra. Nej, men så här, du blev det
bra. Jag hade tränare med mig i perioder.
Okej, okay. Då hade du båda med dig?
Nej, jag hade ju inte råd liksom. Jag var ju tvungen att ta antingen eller.
Okej.
Så att... det hade jag absolut säkert kunna bli.
Ja, nej, jag vet
med dem, alltså,
men det finns en verklighet också. Alltså
det finns en liksom... Det som, ja, det hade jag absolut kunnat bli. Men jag kände ju inte att jag ville välja. Och vi ser ju med Miriam idag. Hon har coacher vid sidan om. Mamma är med.
Ja.
Det är en trygghet. Det är en otrolig trygghet. Så att jag valde den. Men sen för att komma dit så hade jag ju väldigt fin hjälp. Jag hade ju Katarina Lindqvist, var ju en jättementor för mig som reste med mig hela det viktiga året när jag etablerade mig och gick från 300 till 100. Var hon en jättestor del. Att när jag tog det här klivet, när jag kände att det händer inget. Och sen så var hon med ett år och jag gjorde några
pengar. Investerade du i det då?
Nej, förbundet.
Förbundet investerar.
Tog både hennes kostnader och hennes allting.
Är det liksom en av de stora takesen då att förbundet kanske behöver lägga mer resurser på att skapa mer resurser för spelarna? Är det man kan enas om?
Jag är säker på att man såklart gör det. Det finns många hål att fylla. Men jag tror att det är en ganska...
Jag är så säker på att man gör det
Nej,
faktiskt.
Men jag tror att det är en avgörande del för vi ska få ut fler spelare. I Game Change... internationella framgångar har vi en ambition att ha 15 stycken topp 1000 spelare
på här respektive dag
2030.
Kommer vi lyckas med det, Johan?
Det blir tufft.
Och vet du hur många Italien har?
Oh, ja,
när jag kommenterade igår så kollade jag Italien. Nu blev jag blev riktigt intresserad. Så jag kollade upp vad Italien hade
det
på topp 1000.
Väldigt, väldigt många. Ja.
Men, det är 65. På de sidan.
65.
Nej, bra.
Frågesport nu, va?
50 spelare hade de på topp 1000. Vi har 9 på damsidan. Och det är klart att de har ju jättemånga i spannet 200 till 600 någonstans. Och ligger du 200 till 600 då är du ju heltidsspelare, då är du ju ute hela, eller det gör du ju när du ligger 1000 också.
Men de har faktiskt en oerhörd hjälp av att de har vecka ut och vecka in kan de nästan i sin hemmamiljö då, med hemmaklubben tävla internationellt och det hjälper ju många spelare att komma uppåt så att säga. Men vi hade ju väl bort på här sidan i alla fall bortåt 40-50 på topp 1000.
Nu har jag inte tittat här sidan men,
ja, men jag tror att det är något motsvarande där. Det är oerhört många. Frankrike, Spanien, lika så USA. Så har otroligt många spelare. Och vi hade det en gång i tiden, så hade vi en sån enorm bredd.
Men går det bara lite kort, har du någon insikt i varför de, förutom att de har massa tävlingar? Vad gör vissa?
Alltså, vi är ett gäng som du vet, som har åkt runt lite grann. Vi har varit i Serbien och i Ryssland och sånt där. Och vi funderar ju på att åka till Italien just för att titta på hur gör man. Men tennis är ju otroligt populärt populär i Italien. Lite grann som när du växte upp på Åsa, liksom alla ville spela tennis. Det var kommunala banor, det var klubbar, det var engagemang på ett helt annat sätt. Det har verkligen Italien. Men tittar man runt i Italien, finns det så fantastiska klubbar som verkligen lever tennis. Mm. Där tennisen är viktigt och man spelar, och de har mycket utomhustennis naturligtvis, spelar på gruset och så vidare. Så tennisen är viktig i Italien. Det är samma när vi var i Serbien. Tennisen och idrotten var viktig i Serbien. Och då kommer det fram bra spelare. Mm. Och så har man en bra, vet jag, förbundssatsning när man liksom är inne och hjälper spelarna. De har ett uttalat program, någonting som de tror på. Mm. Många tävlingar och så vidare. Men jag är ingen expert, men det vore intressant att åka till Italien, åka runt lite klubbar, intervjua spelare, ledare, förbund, region och så vidare. För uppenbarligen gör Italien ett väldigt bra. Argentina är en annan nation.
Tjeckien på damsidan. Ja, hade de en Furutrova, vad heter de?
Fruvitova.
De systrarna. Hon kvalade in nu och vann första omgången.
Brenda och Linda.
Ja, Linda gjorde ju det. Kvalade in nu i US Open och vunnit en omgång. Född 05. Noskova född 04. Inne direkt i US Open. Lilla syster har vunnit 5-25 i rad. Född 07.
Ja, de är
alltså de är ju fantastiska, men det är ju ja, herregud, de är ju liksom jätteunga. Vi kanske inte kan jämföra oss med dem, men bara få in ännu fler från junior, senior, den övergångsåldern, och hur man ska liksom få in våra svenska spelare i systemet i en bredare trupp, så det finns någonting. Det tror jag är viktigt om vi ska på något sätt få igång det.
Ja, men det är viktigt när du säger 15 spelare. Det är ett bra mål verkligen att man har ganska många som är högt rankade. För att det är ju lite tunt. Alltså förr så var fler som var där och kunde konkurrera lite internationellt och så vidare. Och blir vi för få, då blir det för tunt.
Jag läste ett av mina papper här som jag hade fått från Birger Folke 89. Då stod det så här att nu har vi insett att vi ligger för långt efter internationell tennis. 89.
Fantastiskt.
Volvo var en stor sponsor på damsidan, tror jag. Mm. Så nu har vi bestämt att vi ska ner i åldrarna och jobba bredare internationellt.
Okay.
Och jag var en av dem som fick den här möjligheten. Att för de skulle gå ner med satsningar där. Och redan då tänkte man, vi är för långt efter, vi har haft tjeckiskor på juniortävlingar, vi har haft, som då kom, precis som vi har finskor och finnar som kommer att spela Salk och Båstad, och vi har sett att vi hävdar oss inte, så vi måste göra större sats. Det känns som att vi är där någonstans.
Det var ju kris 1989, alltså, det var ju året efter vi gjorde en extra grand slam, och vi gjorde inte alls lika bra 1989, så att man förstår ju.
Och på damsidan var det Katarina Lindqvist, det var ett gäng, och då gjorde vi, och det minnade ut i de här större resorna med större grupper till kvalet, 10 000 dollars, flera sådana resor. Vi hade en tränare på förbundet som reste med 25 veckor. Birger Folke var med i spindeln i nätet, jättemycket grejer, plus juniorkapten. Alltså det kändes som det var så mycket folk som jobbade kring spelarna.
Jag tänker att om du säger att vi har ungefär 9 svenska spelare på varje sida rankat topp 1000, och målet är 15, så skulle vi ju nästan vara där om vi inte tappade så många spelare till college. Om fler valde att satsa på sin tennis som på proffstouren istället.
Jag tycker inte att det är ett så svårt mål att nå. Mm. Men då krävs det de här ekonomiska resurserna. Vi måste ha ett program som får dem att se att det alternativet är bättre än college.
Mm. Tycker du att det är det?
Det vet jag inte, vi har inte 10 miljoner om året än att spela med.
Jag håller helt med Åsa, jag skrattar lite grann för vi har haft långa diskussioner kring det här, Linus, det vet du. Om vi har ett upplägg som är bättre än college, då finns det ingen mening att åka till USA. Alltså, det är klart det finns jättemening att åka, så det är bra om man får en utbildning och så vidare. Men det är det som är grunden, tror jag, att man måste se på alternativ. Vi måste bygga upp en struktur där vi kan slå college, och det är sannoliken inte lätt.
Nej, det är
så man
inte.
Får oerhört mycket på college, man får dessutom en utbildning. Så det, i dagsläget är det, det för mig det givna valet för många spelare. Om man inte är riktigt bra så man kan gå pro, eller att man har väldigt starka ekonomiska resurser så man klarar en satsning. Men vi måste ju ha ett alternativ till college och bygga upp den här, så man inte släpps som 18-åring och ska resa ut i vida världen ensam i princip. Det är ju otroligt svårt.
Ja, och det här är ju inget bara att säga vi flyttar lite pengar och det är ju inte så. Utan, men jag tror att det är det någonstans, de banorna och hur gör man det? Hur får vi in någon stor sponsor som...
Det behöver jobbas för det, tror jag. Det kommer inte bara hända, tror jag. Utan man måste jobba aktivt med den biten, tänker jag. Om vi nu tycker att förbundet ska göra det.
Ja, det tror jag man måste göra.
Ja, det kommer ju inte komma någon och bara ge.
Det finns ju läggas arbete.
Men det finns ju ett härligt engagemang för många, tycker jag, för svensk tennis. Vi har Strebergänget som gör ett enormt jobb för svensk tennis. Det finns många som verkligen gillar svensk tennis. Jag tror att det finns förutsättningar till det. Men jag gillar den där inställningen från 1989 som Birger Folke, Tranås skolade Folke. Man är inte nöjd riktigt. Man ska inte ha den inställningen. Man är dålig. Liksom man, har så här, man ska tro på sig själv och vilja, men man måste vilja framåt, vilja göra mer saker. Ja. Och då tror jag också man kan locka sponsorer. Vi lockar ju inga sponsorer om vi säger att vi är så himla dåliga. Men vi lockar sponsorer om vi säger att vi tror på det här, vi ska bli bra, men vi behöver göra det här, det här, det här. Kan ni vara med och hjälpa oss i den resan? Ja. Då tror jag att vi lockar sponsorer.
Och vi är ju där någonstans. Det är många som har fått tycka till de här senaste åren vad man behöver göra. Och det är ju inget svårt att sitta och tycka saker. Nej. Och ting. Och tycka det borde göras, tycka att det är ju liksom
precis.
Att göra det som är det svåra, att och det är väl där det också krävs rätt resurser att hitta de här personerna som på något sätt ska lägga de här pusslerna hela tiden.
Ja. Vi ska strax avrunda, men innan vi gör det, jag skulle vilja att ni liksom var för sig nämner två saker som ni tycker liksom det här behöver börja jobbas med nu med en gång för att vi ska liksom få fram fler Grand Slam-spelare här inom snar framtid. Kan ni nämna två grejer i svensk tennis? Det här behöver vi börja göra nu, inte 2030.
Jag ska vara snäll mot Åsa och börja, så får du tänka lite grann, Åsa.
Ja, men jag börjar gärna. Okej.
Ni får säga samma saker.
Nej, men för mig är det ju självklart. Vi måste ha mer intäkter i svensk tennis.
Ja, det
mer sponsorer. Mer sponsorer för att kunna göra mer grejer. Så att den är två grejer. Intäkter, sponsorer till svensk tennis.
Två grejer
igen. Ja, men då får inte jag ta det. Då säger jag istället att vi måste få igång fler klubbar. Vi måste få igång tennisen i hela landet. Tennisen måste bli viktig igen i hela Sverige. Det är det ena. Och det andra att vi måste skapa möjligheter för tillgängligheten. Vi måste ut till skolgårdarna, krita upp minitennisplaner, göra bollväggar, bygga nya hallar så att vi kan ta emot det här stora intresset. Så att våra duktiga spelare kan spela på våra banor.
Härligt. Jättehärligt att höra er prata och få prata mer. Tack så jättemycket för att ni tog er tid att vara med på det här.
Tack själv.
Tack.
Det där var väl ett superhärligt avsnitt med Åsa och Johan. Vilket flow det blev i snacket. Och vilka intressanta ämnen vi kom in på. Jag tror att, som jag sagt tidigare, att varje avsnitt, beroende på vilka gäster det är, kommer samtalet ta lite olika riktningar. Vilket jag är glad att det har gjort hittills. Idag kändes det ju som att det var inget snack om att Åsa tänker att de ekonomiska bitarna är otroligt viktiga. Och det känns mer och mer, för det var vi inne på lite med Erik Ullsten och Martin Stig i det förra avsnittet i den här serien också. Och det känns kanske som att förbundet behöver lägga ännu mer resurser på att skapa de här ekonomiska förutsättningarna för våra spelare. Det blir tufft annars. Vi pratar ju också lite om talangidentifikation här, vilket jag tror, det var vi inne på lite med Julle och Rolle i det första avsnittet också. Och det känns ju uppenbarligen som att eftersom alla hittills har varit eniga i att alla, att vem som helst kan inte bli tennisproffs, då är det ju ännu viktigare att vi verkligen har ögonen öppna för när vi har de där spelarna i våra minitennisverksamheter, att vi verkligen ser dem och skapar rätt miljö och rätt förutsättningar för de här juniorerna att växa. För annars tappar vi dem och då står vi där utan juniorer på en tillräckligt hög nivå när de blir lite äldre senare. All right, snart dags för ett nytt avsnitt i den här serien. Det kommer inte dröja så länge innan nästa släpps, så håll ögonen öppna. Kanske gå in och följ podden så att ni inte missar något avsnitt. Och om ni verkligen tycker att det här är kul att det kommer ut nya avsnitt, varför inte gå in och stötta den här podden genom att bli Patreon? Och det kan ni se i avsnittsbeskrivningen om hur ni gör. Tack för idag!